musikaliskt så har ju Leif nått en ny dimension. Han har ju öppnat stängda dörrar musikaliskt vad ingen annan på hela jorden har gjort.
Tusen, sinom tusen.
Ska det låta så här? Ska det är det här musik? Ja, okej, vill han ha det så här så får han ha det så här.
Ska det bruka så granna ord?
Jag ser ett stort, konstnärligt, fantastiskt uttryck, mästerverk.
När den helt okända Leif Andersson 1974 klev in i en skivstudio för att spela in en singel anade han säkert inte att resultatet skulle bli en av de mest udda och mest svåråtkomliga utgivningarna i svensk musikhistoria.
Som jag dansar med min älskling kin mot kin.
Genom åren har singeln förvånat, förtrollat och inte minst förbryllat lyssnare och skivsamlare. Jag heter Stefan Sundberg, det här är P4 Dokumentär om Sveriges märkligaste skivinspelning.
Jag har hållit på tror jag, i hela mitt liv och letat skivor. Jag tror jag började redan i förskolan med Sweet och Slade, Björn Skifs och ABBA. Och sen har jag gått igenom genre efter genre, om det har varit hårdrock eller soul eller punk, så det var någon större skillnad, utan jag har grävt i botten i alla genrer. Fascinationen över skivor som inte låter som någonting annat har ju alltid funnits där. Men det var ju då när jag hörde Leif Andersson första gången som jag tänkte att det här bör ju vara det konstigaste som jag gjort på skiva.
Det är en kylig januari söndag och jag sitter hemma hos Stefan Dimle, musikkonnässör och skivsamlare.
Musikaliskt så har ju Leif nått en ny dimension. Han har ju öppnat stängda dörrar musikaliskt vad ingen annan på hela jorden har gjort. Jag lyssnar ju på musik från världens alla hörn och det här är faktiskt kanske det mest unika jag har hört.
Att sitta i Stefan Dimles vardagsrum, det är som att befinna sig i en skivbutik. Det står backar med LP-skivor, lådor med rullband, CD-skivor och singlar överallt. Och en av skivorna som Stefan har i sin samling är Leif Anderssons singel från 1974. Och han är en av få som äger ett exemplar.
Som jag vet så är vi tre som har det, men det finns ju såklart, den har ju någon gång tryckts, men vart de andra exemplaren finns har jag ingen. Men tre kända exemplar.
Första gången jag hörde talas om Leif Andersson, det var när en kompis skickade en länk till mig. Lyssna, du har aldrig hört något liknande, skrev han. Det fanns en bild på singens omslag, ett sparsmakat sådant med Leifs namn och låttitlarna mot en gul bakgrund. Och så en svartvit bild på Leif. Så långt ifrån retuscherad proffsbild man kan komma. Lite typiskt fotoautomatskänsla sådär. Där Leif lite småsur tittar in i kameran. Jag klickar igång klippet. Helt a cappella framför Leif låten med en sångröst som inte låter som något annat. Och frågorna börjar hopa sig. Vem var Leif? Hur hamnade han i en skivstudio överhuvudtaget? Och vem spelade in honom? Men när jag börjar snoka efter information så inser jag snart att myterna och ryktena om plattan är mer frekventa än konkret fakta. Och något ex av själva singeln verkar vara helt omöjligt att hitta. Ända tills jag får tag i Stefan Dimle.
Kan du inte sätta på singeln här så kan vi lyssna?
Man brukar vänja sig med vissa saker. Men det här är liksom, det går inte.
Tusen, sen om tusen, har i alla tider frågat som jag. Varför slår mitt hjärta jublande i tak? När med dig just nu jag dansar kind mot kind. Säkert skulle många bara svara att min fråga är nej. Men det är ju första gången i mitt liv som jag dansar med min älskling kind mot kind. När jag nu
Leif Andersson i all sin prakt. med låten Kind mot kind, som ju då är en svensk översättning av Irving Berlins klassiker Cheek to Cheek. Andra sidan av singeln innehåller också en översatt evergreen, Fly Me to the Moon, som blivit med andra ord på svenska. Stefan Dimle har sin teori hur Leif hamnade i en skivstudio.
Någonstans i Sverige har den här Leif suttit på sin kammare och tänkt, jag vill göra en grammofonskiva. Han har ringt då kanske till en inspelningsstudio eller till någon producent och sagt att kan du hjälpa mig att göra en skiva? Och svaret har blivit ja, och det kostar sig så mycket pengar. Leif har samlat ihop pengar, fått tid i studion, och när allting har varit klart så har pengarna tagit slut. Men den här killen som har fått uppdraget att slutföra hela inspelningen, han har tänkt att klart Leif ska få sin skiva. Och han har då sett till så att den har kommit ut med då ett passfoto med Leifs ansikte på och Leifs sång. Det är min teori.
Hur gick det till när du fick tag i själva skivan?
Jag kan vara ganska energisk och kanske till och med enerverande i vissa fall när jag vill ha tag i någonting. Utan jag frågade allt och alla, och det blev liksom som en hälsningsfras när folk träffade mig. Det var inte liksom hej, hur mår du, utan så hej, har du hittat Leif? Och jag fick lov att säga nej, och jag sa nej i flera år. Och sen hade jag problem med min värmepanna här i huset. Och innan värmereparatören skulle komma hit och laga, så måste jag flytta bort en massa saker. Och då hade jag en kartong med osorterade singlar som stod i pannrummet. Så den åkte jag runt med i bilen, och jag minns mycket väl för att en kompis som heter Reine Fiske ringde mig. Och han sa som, hur är läget? Jo tack, bra. Har du hittat Leif? Nej, tyvärr. Så. Och på vägen hem då så skulle jag titta hur det har gått för reparatören, så skulle jag bära in den här kartongen. Och i och med att den hade stått i pannrummet hade väl bildats någon slags kondens eller fukt, så botten på vägen upp då till min dörr, så gick botten ur och alla singlarna forsade ut på marken. Och i mörkret där så fick jag en sån här, liksom, ungefär som en skräckfilm, en sån läskig vision, att jag såg Leifs ansikte på marken. Så jag tänkte, shit, nu måste jag bryta den här besattheten och hitta Leif. Jag måste försöka tänka på andra saker. Så jag gick upp och hämtade en ficklampa och en ny kartong. Och när jag då lyser ner på marken, då ser jag, då ligger Leif. Så han har stått i mitt pannrum då i alla år, utan att jag vetat om det.
Men var kom den här kartongen från början? Minns du det? Eller var det bara en av alla kartonger?
Jag är ju rotar både här och där efter gamla grammofonskivor. Och ibland är inflödet mer än utflödet. Så det kommer in, folk ringer och frågar, vill ha lite grammofonskivor. Så att någon har någon gång gett mig en kartong singlar, och där låg den här Leif. Så glädjen var ju total.
Man pressar väl ändå upp en skiva mer i 3X. Vad är din teori vad de andra kan finnas? Och varför har inte de spridits mer än de har gjort?
Men i det här fallet så har ju då antagligen Leif fått hela upplagan i en kartong, åkt hem via någon rådgivare, familjemedlem, vad vet jag, som har lyssnat, så har de kanske sagt, nej Leif, du kanske inte ska sprida det här vidare, du kanske ska sitta på de här singlarna ett tag, får det bero, för det får sjunka in. Det är också en teori bara, och där står vi nu. Och antingen så har han grävt ner dem i skogen eller slängt dem på tippen, eller så står de under sängen. Men tre av de här har i alla fall hittat sin väg ut. Och skulle det vara gjort som en parodi eller en fake, så skulle personen som har tillverkat det här se till så att x antal exemplar har stannat och kanske delats ut till goda vänner och bekanta. Men den här har ju verkligen försvunnit från jordens yta.
P4 dokumentär.
Att få se och hålla i Leif Anderssons singel, vilket jag gjorde hemma hos Stefan Dimle, var ju vansinnigt häftigt med tanke på hur sällsynt den är. Och även om omslaget inte ger särskilt mycket info om Leif eller vilka som spelat in skivan, så är ju skivbolaget September en intressant ledtråd. Jag hittar visserligen ingen information om ett sånt bolag, men har däremot lyckats konstatera att September gett ut fler titlar än just Leifs singel. Och även de av lite mer udda karaktär, kan man väl säga. Kanske var det deras grej att ge ut glada amatörer. Hur som helst så hoppas jag att en annan Stefan med efternamnet Kery kan ge mig svar. Han äger också Leifs singel och driver dessutom eget skivbolag, där han bland annat ger ut en hel del udda material från 60- och 70-talen. Vet han något mer om skivbolaget September?
Nej, egentligen inte. Alltså, jag har gått igenom alla arkiv som finns. Jag har till exempel tittat på alla andra skivor som gavs ut på det här bolaget September. Hittade där bland annat en annan skiva med en dragspelare. Det roliga med den var att någon hade skrivit med bläckpenna på uruselt dragspel.
Så det skulle kunna vara så att September var ett skivbolag som enbart gav ut glada amatörer så att säga och betala själv och gör din egen skiva utgivningen.
Ja, det är liknande andra etiketter i Sverige som det, man kontaktar ett bolag som mot betalning pressar upp skivan. Och så får man skivorna levererade till sig själv. Och det kan vara 100 ex eller flera, beroende på hur många man ville ha.
Okay, så att...
Men September var ett sånt bolag med flera sådana releaser.
Men just den här typen av musikaliskt udda utgivningar som man väl ändå får kalla Leif Andersson, är de typiska för just sin tid, sent 60-tal, 70-tal?
Nu vet vi ju så att säga att den är utgiven av honom själv. Men det var ju en trend alltså, som kom från USA i slutet på 60-talet. Ett fenomen som kallas golden throat. Gyllene stämma eller där sångarna hade någonting, en defekt eller vad man ska säga, eller de var så upplysta så att de uttryckte sin sång på ett annorlunda sätt än vad gemene man och kvinna gjorde. Och det var några artister som fick jättehits med sånt här. Och det blev liksom som, man gick man ur huset för att hitta såna här artister och få en hit. Men jag tror det hände inte för så många. Att det blev någon hit. Men det blev ett tillfälle för annorlunda uttryckssätt. Att komma ända in i de fina skivbolagssalongerna och ges ut av världens största skivbolag.
För har man bestämt att göra en hit, gör man bara svart till vitt. Hitten blir man inte kvitt, det sitter fast som shit. Innan du vet ordet av har du blivit hittens slav. Du kastas på ett upprört hav och huvudet går runt som ett cykelnav.
Ja, det här var Åke Sandin och Botten är nådd. Åke Sandin som är en av de artister som Stefan Kery återutgivit på sitt skivbolag Subliminal Sounds. Och precis som Leif Andersson så har Sandins skivor ömsom geniförklarats och ömsom klassats som olyssningsbar dynga. Och jag frågar Stefan Kery, som ger ut bland annat den här typen av udda inspelningar, vad han tycker gränsen går mellan genialitet och vad som känns som ren ploj.
Ja, det är ju en fin linje, men det finns ingen gräns, utan jag tycker den suddas ut i musikens värld. Att göra plojsaker, det kan vem som helst göra. Att uttrycka sig corny liksom och vara lite knäpp och knasig. Även om man kan göra det jättebra också, som Povel Ramel till exempel. Men Leif Andersson känns verkligen, verkligen äkta. Det mina fantasier om det här med bilden på honom är att han nästan var på rymmen. Det var så otroligt viktigt att han fick uttrycka det här, att det spelades in. Och det var nästan bråttom. Det måste hända nu, spelas in och ges ut. För det är som ett meddelande från en annan dimension eller någonting. De här 100 exen, verkar inte finnas många av dem i cirkulation. Om det nu var 100 exemplar.
Men har du någon teori om hur en upplaga på det sättet verkar ha försvunnit?
Ja, jag har erfarenhet av andra artister som har gjort så här. Att de har spelat in en skiva som de har bekostat själva. Och man har pressat upp den, kanske har man tänkt för att göra demo, lämna till skivbolag eller någonting, lämna till radio för att få den spelad, eller ge till vänner och bekanta. Och det var en artist i Florida som jag skulle jobba med. När jag frågade honom, jag vill ju gärna ha ett ex själv, för det exet jag hade av hans skiva var jättedåligt. Så frågade jag honom, har du några ex hemma? Nej, jag gav ju iväg alla de 100 ex jag hade till min släkt och mina bästa vänner, mina föräldrar och så vidare. Men jag kan ju kolla med någon av dem om de kan tänka sig att sälja den, för de spelar ju ändå inte vinylskivor. Sen så ringde han tillbaka, så ringde jag till slut tillbaka, och då var han väldigt nedslagen och väldigt deprimerad över sin musik. Det visade sig att ingen hade behållit hans skiva. Alla hade slängt den. Det finns ju historier om det också, klassiska historier när man får tag på artister som antingen har haft lerduveskytte med, och nu får de höra att folk letar efter den här skivan och de betingar höga summor på skivaktionssajter och så vidare. eller att de har liksom slängt den i sopan. Att en skiva i USA faktiskt, en liknande historia, lyckades man gräva upp en sophög, så liksom 10 meter under marken eller så, så låg alla skivorna, man fick upp dem igen fast de hade slängts 30 år tidigare eller så, dumpats.
Men om vi går till just Leif Anderssons singel här, vad är din uppfattning rent musikaliskt om den?
Om jag skulle skratta åt det, så skulle jag skratta med artisten i lycka över att det finns. För jag tycker inte att det är något, till exempel med Leif Anderssons geniala insjungningar, det är stor konst, det är inget skämt eller liksom komik eller lyteskomik alls. Jag kan inte se det, utan jag ser ett stort konstnärligt fantastiskt uttryck, ett mästerverk.
Låt mig ta dig med till Lunds rörnär. Låt oss leva dit och se vad våren ger oss där.
Stefan Kery har hört att tekniken bakom inspelningen var Hasse Hepp. En gång i tiden organist i Hep Stars, innan han ersattes av en viss Benny Andersson. Och som senare kom att öppna egna studion HZ Studio i Solna, där Leif eventuellt kan ha spelat in sin singel. Hasse Hepps riktiga namn är Hasse Östlund, och jag försöker få fram ett telefonnummer, vilket är lättare sagt än gjort. Under tiden som jag väntar på att få kontakt med Hasse så besöker jag P4s eftermiddagsprogram P4 Extra, där jag en dag i början av februari kom att intervjuas av Erik Blix om mitt program om Leif. Och där jag passade på att göra en efterlysning.
De som då vill bidra i sökandet efter Leif Andersson och de möjligen andra inblandade, vad kan de göra?
Sitter det någon och hör det här och vet mer om den här singeln om Leif, så hör gärna av dig till mig. Då mailar man på p4dokumentar@sverigesradio.se.
Ja, det är bra, Stefan Sundberg, mannen bakom dokumentären om denna mystiska version av Cheek to Cheek.
Och nu tar det skruv. Intervjun delas som en löpeld på nätet. Mail börjar trilla in och ny information kommer plötsligt upp till ytan. Bland annat publiceras ett helt nytt inlägg om Leif Andersson på en musikblogg 3 dagar efter min medverkan i P4 Extra, som bekräftar många av de ledtrådar jag fått fram. Bland annat att det faktiskt var Hasse Östlund som spelat in skivan. Och dessutom, som topping på glassen, så ringer Hasse äntligen upp mig. Han berättar i telefon att förutom han själv så var även hans studiokompanjon Björn Berlin och arrangören Rolf Leidestad närvarande när Leif gjorde sin inspelning. Så snabbt bokar jag tider med dessa herrar för att äntligen få höra dem själva berätta hur det egentligen gick till när Leif Andersson gick in i studion för att spela in sin singel. Anledningen till att det blev HZ Studio i Solna som blev platsen för Leif Anderssons inspelning är att Åke Gerhard, som drev skivbolaget Olga, där bland annat Hep Stars gavs ut, också hade skivbolaget September tillsammans med en herre som hette Olle Fagerström. Och till Septembers utgivningar använde man bland annat HZ Studio, där Hasse Östlund och kollegan Björn Berlin den här dagen i september 1974 stod redo att ta emot Leif Andersson, som hade nappat på Septembers erbjudande. Björn Berlin.
Olle Fagerström och Åke, de annonserade om att du gör din egen skiva, va? Och då fick folk betala själv vad det kostade, va? Och så anlitade de oss.
Vad var det för typ av människor som kom dit och gjorde den här, sina egna skivor så att säga?
Ja, det är inte lätt att säga. Det fanns alla tänkbara varianter. Det kom tjejer från Dalarna med cowboyhatt och ville köra in 2 låtar och sånt där. Och, ja, det fick de väl göra, bara betala. Och det fanns alla tänkbara och otänkbara individer. Och då kom den här killen Leif Andersson in i bilden.
Hasse Östlund fortsätter.
Och då ville de att jag skulle ta dit någon orkester som kunde kompa. Och då var det Roffe Leidestads orkester, och så skulle han ha förstärkt med blås och grejer.
Och det var Leif själv som hade dem, ja, beställningen liksom?
Ja, precis. Så var det.
Han skulle ju då ha full orkester med blås, stråkar och fullt komp. Ja, så, men då måste jag ha någon som skriver ut arrangemanget till det där. Då ringde jag Roffe Lidestad. Och Roffe Lidestad kom ut en dag och så gick de ner en trappa ner. Hade vi källaren, där hade vi en flygel till. Va?
Det var bara jag. Jag och flygeln och så var Leif Andersson.
Säger Rolf Lidestad, som alltså skulle ha varit arrangör av musiken till Leif Anderssons singel.
Så nu kommer jag inte ihåg vilken låt han började med, någon av låtarna. Skulle vi ta ut tonart på den? Vi provade och han sjöng. Nej, det blir för högt. Nej, det är för lågt. Nej, det är för högt. Jag menar, till den låten fanns ingen tonart som passade hans röst. Det var ju så.
Okej, så du och Leif Andersson går ner i ett rum,
ja,
själva?
Ja, den stora studion, ja.
Och bandet är inte med vid det laget?
Nej. Jag tror inte han skulle ha någon band till det här. Att det var bara piano. Han ville sjunga in de här låtarna till piano. För att när det ofta var band och jag fick reda på vilka låtar innan, då skrev jag ett litet stödarrangemang om man skulle göra. Men det hade jag inte gjort här, det vet jag.
När det hade gått någon timme eller någonting sånt där, då kom grabbarna ut och sa att nu har vi testat alla tonarter som finns.
Kanske inte hittar någon tonart på den låten. Prova vi nästa. Det är samma med den. Problemet är väl att han inte kunde hålla sig inom vissa toner. Men han är inte ensam om det, vet man.
Oh, ja, så Leif Andersson. Ja, då kör jag det här a cappella.
För jag tror, jag får med att han betalade orkestern ändå för att de hade kommit dit och gjort lite försök.
Nej, alltså han stod för hela inspelningskostnaden.
Ja, precis. Och så sa han det att jag kan sjunga själv, så han behöver ingen orkester.
Minns du kostnaden att göra en egen skiva på den här tiden?
Det beror ju på hur mycket de tiden ville lägga ner på. Och om de skulle ha egna musiker med sig och sånt där. För de betalade, musikerna fick de betala, va? Och det var gängse kostnader på den tiden.
Om Leif då ville ha stråkar och blås och komp, så måste det ju varit en ganska dyr kostnad för honom.
Ja, det hade säkert kostat en hel del, för att det med de tog väl musikerna tog väl 300-350 kronor per inspelning. Och då var 10 man, vet du, det är 3,500 i alla fall. Så det hade nog kostat en hel del, men...
Ja, lite olika minnesbilder där om en orkester var med eller inte alltså. Men helt klart är ju att tanken från början var någon form av musikaliskt komp som inte blev av. Utan Leif beslutade sig för att helt enkelt köra a cappella.
Jag riggade upp mikrofoner och sånt där, va. Och Hasse började väl lite grann sälja in lite ljus här. Ja, vi tar det här, sa han. Men Hasse skrattade så mycket så han kunde inte fortsätta, va. Och framför honom hade vi en soffa och där satt producenten Olle Fagerström då. Jag fick hoppa in där då och så, men efter en stund, och vi frågade ju hela tiden, hör du dig själv? Ja då, jag hör mig själv bra. Och det ska låta så här.
Jag satt inne på kontoret och såg ut i kontrollrummet.
Och det slutade med att jag kröp ner på golvet, va? Och kröp ut till kontoret.
Och så sjönk han ihop och så kom... kröp han ut på golvet och sa, nu får du ta hand om det här, alltså, jag klarar inte det här.
Och så till Hasse, jag fixar inte det här, så jag till Hasse, du får ta det här, alltså, för att det här är omöjligt, jag kan inte. Och så sitter han och producenten framför sig, Berlin, skärpning, ja, det är så jävla lätt, så jag.
Tusen.
Så säger jag så här, när han har gjort den där låten, när vi hade bytt plats med teknikerna, så jag säger att det var några ord som var lite otydliga, så vi kanske ska ta en tagning till. Och får jag lyssna på det, så då står han kvar där ute och lyssnar i lurarna då. Så körde jag upp låten och sen, nej, det var bra, så han, vi tar en ny, eller nästa låt, så han.
Så han drog in det på en tagning, båda låtarna?
Ja.
Det här märkliga sångsättet han har, det kanske var faktiskt det han var ute efter.
Ja, det vet man ju inte.
Nej, du skulle ju bättre få det i lite annan tappning än vad jag spelade. För när man spelar In Other Words och det där Cheek to Cheek som det är på den här skivan, så spelar man ju lite swingstyle som det ska vara.
till den stunden när jag längtade ut i min fantasi.
Vi var bara helt chockade mer eller mindre. Vad gör människan för någonting? Ska det låta så här? Ska det är det här musik? Ja, okej, vill han ha det så här så får han ha det så här. Det var inte mycket att välja på. Det som vi säger, en betalande kund är alltid en bra kund, va?
Ja, jag har sett den kvällen när med dig. Jag dansar in mot gind.
Jag ska inte klanka ner på folk som sjunger, men det är många som inte vet hur det inte låter egentligen. Utan kan säga, här är jättebra. Här är jättebra. Och det beror på vad man jämför med. Men alltså, som musiker lyssnar man på ett sätt. Och som privatperson eller som vanlig person så, där, så lyssnar man kanske på något annat sätt.
Men det lät ungefär som han hade munnen stängd hela tiden, va? Och bara som en liten mässa ungefär. Det var bara hans bag, alltså det skulle låta så. Han tyckte väl kanske att han sjöng väldigt bra, va? Det är mycket mer han tyckte själv.
Och sen när ni har spelat in, vad hände sen?
Ja, då klipper man ihop det, lägger lite lider emellan så att, ja, det som på en vanlig singel helt enkelt. Och så, jag tror att det var Olle som var där då som kom och hämtade bandet och skickade vidare till presseriet.
Kommer du ihåg hur många ex det var?
Ja, jag tippade på att för det mesta så var det max 100. Jag skulle tippa på att det var 50 i det här fallet. Men
varken teknikerna Björn Berlin eller Hasse Östlund eller arrangören Rolf Leidestad har någonsin sett Leif Andersson efter detta.
Berättar han någonting om sig själv? Vet du om han hade någon musikalisk erfarenhet sen tidigare?
Nej, han var väldigt tystlåten med det. Men det verkade som han var security-kille, att han var nattvakt eller någonting sånt.
Ja, en helt vanlig normal människa. Kom in i studion, känna och började diskutera vad vi skulle göra.
Jag tror att han var ganska målinriktad med sin inspelning där. Han kom, hade väl spara pengar eller hade pengar till att betala allt det här. För det är inte helt gratis att spela in. Det har blivit gratis nu med en data kanske. Men inte då. En hel studio och gubbar som jobbar.
En helt jävla normal människa ända till han började sjunga egentligen.
Och hur gammal ungefär kan du minnas att han var?
Nej, jag skulle tippa på att han var kanske 10 år yngre än jag. Han skulle kunna vara 65 års ålder idag då.
Alltså runt 25 års ålder då när han begav sig?
Ja, just det.
Men när jag fortsätter min intervju med Hasse Östlund så nämner han plötsligt något intressant gällande presseriet där själva singeln trycktes upp. Hasse berättar om vad som hände matrisen. Alltså den mall som användes för att trycka skivan. Själva våffeljärnet kan man säga som formar och ger singeln dess ljudspår.
Någon hade tagit tillbaks pressmatrisen till plattan ifrån presseriet och inne i stan här. Och om det nu var han själv eller vem det nu är som har... För de försvann nämligen, matriserna.
Varför skulle någon gå och ta en matris? Av vilken anledning tror du?
Ja, för att man kanske efteråt tyckte att man inte ville sprida plattan, till exempel.
Är det vanligt så att matriser försvinner från presserier?
Nej, det är det inte. Det är den första jag har hört talas om som har försvunnit. Men att de går sönder, det kan de göra. Så att man får göra nya, men inte att de bara försvinner.
Men detta är ett mysterium som lär förbli olöst. Varken Åke Gärard eller Olle Fagerström som hade skivbolaget September finns längre med oss. Skivpresseriet är borta sedan länge och Svante Räv som drev det dog 2012.
P4 dokumentär.
Att Leif Anderssons märkliga singel förbryllar många är ju en sak. Men det intressanta med hans inspelningar är ju hur många som också förbehållningslöst älskar den här skivan.
Första gången jag hörde den så satt jag på tunnelbanan på morgonen och jag fick YouTube-klipp skickat till mig av tunnelbanevagnen var full av folk, men när den här musiken började spela i lurarna, det blev som att tiden stannade.
John Eriksson som spelar trummor i bandet Peter Björn and John som haft stor framgång både här i Sverige och internationellt.
Det är så svårt att sätta ord på det för att det är så annorlunda. Så att, eftersom jag sysslar med musik dagarna i ända så blir man så lätt blasé. Man hör saker och musik överraskar den inte så ofta längre. Men den här gången så satt jag nog med öppen mun i flera minuter. Och det är så jävla häftigt när det händer. Det magiska med det är att man direkt börjar så här sortera i hjärnan. Vad är det här? Vad vill han? Det är så roligt när man börjar spinna loss i hjärnan.
Tusen, sinom tusen.
En annan stor fantast av Leif Andersson heter Thomas Bergqvist, som en dag skickar ett mejl till mig med en ljudfil. Där har han pusslat ihop Leifs sång med en instrumental orkesterversion av Cheek to Cheek, och resultatet blir intressant. Kanske var det något i den här stilen som Leif själv hade tänkt sig att resultatet skulle bli.
Tusen, inom tusen. Varför slår mitt hjärta jublande idag? När med dig just nu jag dansar gin mot gin. Säkert skulle många bara så.
Men tillbaka till själva artisten Leif Andersson. För även om mystiken nu kring inspelningen av skivan har skingrats så återstår ju frågan vad som hände med Leif efteråt. Så jag beger mig till Stockholms universitet och institutionen för lingvistik.
Tjena!
Hej!
Där träffar jag lingvisten Mikael Parkvall och Martin Persson, doktorand i nordiska språk. Kanske kan de utifrån Leifs sånginsats höra någon form av dialekt som geografiskt kan placera honom.
Inte fan, var det lätt att höra några specifikt dialektala särdrag?
Nej, det enda möjligtvis är ett så kallat syllabiskt N i tusen. Det skulle ju peka norrut, men det går inte att höra annars.
Jag tänkte på en grej till som möjligen var norrut. Nu är det helt omöjligt att veta vad som har med framförandet att göra, men en av de få grejerna som jag tänkte på skulle ju också kunna vara nordlig möjligen, att han sa jag med ett hörbart G.
Det kan ju också vara ett läsuttal, så det är svårt att säga. Att han säger dansar kind mot kind.
Kind mot kind.
Det gör man ju liksom ingenstans i det svenska språkområdet, så det där verkar ju vara någon sångtick han har lagt sig till.
Ja.
Vi kanske ska höra den en gång till.
Ja, jag var på att höra så. Ska vi... Fan, han kommer från Mongoliet.
Jag tänkte också
det. Saken klar.
Han har ju sådana här övertoner som de har i Zygutsång.
Det här är ju Mongoliet. Nu har vi spikat det. Jag skulle nästan vilja utesluta... Om det här nu ska säga någonting om var han kommer ifrån, så skulle jag nästan vilja utesluta Götaland. Han säger hjärta istället för hjärta eller hjärta eller något sånt där. Men om nu någonting ska lysa igenom så var det ju definitivt ingenting Götalandsdoftande.
Nej. Utan tusen uttalet pekar norrut och eventuellt uttalet av själva U också.
När jag kollar med folkbokföringen så visar det sig att norr om Mälardalen innebär flera hundra Leif Andersson i rätt åldersspann. Så även om det var klart intressant att höra teorier om Leifs dialekt, så kommer vi ju inte riktigt närmare personen. En dag dimper det ner ett mejl till mig från en man som skriver att han gått i samma skola som Leif under tidigt 70-tal. Han skriver, han gick i ettan då och var där i 3 år. Han såg ut som bilden på omslaget och jag tycker rösten liknar hur jag kommer ihåg Leif. Och vips tänds hoppet för mig igen. Så jag kontaktar den aktuella skolan och får bekräftat att en Leif Andersson gått där under tidigt 70-tal. Efter lite grävande i sina arkiv får de också fram ett födelsedatum och åldern ligger precis i rätt spann. Börjar det brännas nu kanske? trots allt. Jag lyckas få fram ett telefonnummer och ringer, men når bara en telefonsvarare.
Hej, du har kommit till Leif. Jag kan inte ta emot ett samtal just nu. Lämna gärna ett meddelande eller försök senare.
Jag spelar in meddelandet och återvänder till Stockholms universitet och institutionen för lingvistik och spelar upp singel och telefonmeddelandet för professor emeritus i fonetik, Anders Eriksson.
Ja, jag tycker man kan... Visst, det talar inte emot att det skulle kunna vara han. För rösten är tillräckligt lik för att man skulle kunna... Det skulle kunna vara han, det tycker jag absolut. Det finns en likhet där som inte är alldeles obetydlig, tycker jag.
Och till slut får jag tag i den förmodade rätta Leif Andersson. Frågar honom om han har spelat in singeln och han svarar nej. Den Leif jag når är alltså inte rätt Leif, säger han. Men saken är ju att även om jag så hade ringt upp varenda Leif Andersson i hela Sverige, så går det ju inte att blunda för det faktum att Leif Andersson, om han är i livet, kanske inte vill kännas vid sin singel idag. Eller vill prata om den. Och det finns ju en hel del fakta som kommit fram som faktiskt pekar i den riktningen. Vi har till exempel en upplaga på 50 eller kanske till och med 100 exemplar som med några få undantag helt verkar ha försvunnit. Och så har vi ju mysteriet med den försvunna matrisen som någon hämtade ut från skivpresseriet. Och enligt Hasse Östlund som spelade in skivan kunde ju det ha varit Leif. Kanske blev inte skivan som Leif hade hoppats. Kanske mötte han reaktioner som sänkte hans förhoppning och vidareutveckla en sångkarriär, vilket ledde till stor besvikelse. Och i så fall är det ju inte konstigt om han till denna dag inte vill prata om sin singel. Så jag gör ett sista besök hos Stefan Kehry, som ju gett ut en hel del udda inspelningar, och frågar vad han brukar få för reaktion när han kontaktar personer som har spelat in märkliga och kanske missförstådda skivor som han vill återutge.
Från ilska och kontakta mig aldrig igen om det här, också förnekelse där jag har varit helt säker på att det är, jag har hittat rätt person. Det här hände mig när jag talade, när jag skulle ut Åke Sandin bland annat, där han faktiskt sa att han inte var han när jag ringde honom. Han hade väl varit med om en massa smädande ord och så vidare för sin musik, och att någon så här långt efteråt helt plötsligt skulle vara genuint intresserad, det kunde han inte tro. Det, ja. Men man hoppas ju då att de ska kunna få vara stolta igen. Som när jag gett ut Åke Sandin, vet jag ju hans familj har ju blivit jätteglad av att verkligen få se hans storhet som artist och att han har blivit uppskattad. Och det, förhoppningsvis blir det så också med Leif.
Tusen, sen om tusen, när den stunden är drömt.
Du har hört P4 Dokumentär om Sveriges märkligaste skiva. Och jag heter Stefan Sundberg. Det här programmet kan du höra igen på vår hemsida sverigesradio.se eller i vår app Sveriges Radio Play under P4 Dokumentär.
Det här är P4, Sveriges Radio.